Ja, det ska handla om andlig klarsyn idag. Och andlig klarsyn kan förklaras på många olika sätt, men jag skulle vilja först säga så här att andlig klarsyn är mer naturligtvis än det jag ser med mina ögon. Även om jag måste ha glasögon nu också för att se lite bättre. Men det är mer också intellektuell kunskap och den insyn som det kan skänka. Och mer än psykologisk insikt. Och det är mer än den intuitiva känsla vi kan få ibland för vissa människor och vissa saker och händelser. Andlig klarsyn har med alla de här kanalerna att göra, tror jag. Men det är inte samma sak. Jag ber ofta om andlig klarsyn för mig själv. Och det här ska vi i första hand rikta mot oss själva. Och varandra och församlingen. Det gjorde Paulus också. Och han bad ju i Efesierbrevets första kapitel. Som vi har påmint varandra om flera gånger, men jag vill göra det igen. Han ber så här: jag ber att vår Herre Jesu Kristi härlighetens fader ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ett inre öga ljus så att vi kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger bland det heliga. Och hur väldig hans styrka är för oss som tror. Alltså, han vill ge oss vårt inre öga. Vi har ett inre öga att se med. Och det här någonstans vi hittar det här med andlig klarsyn. Andlighet har ju blivit ett inneord. Nyandligheten och New Age-rörelsen har lyft fram det här med andlighet. Vi är andliga människor. Men ofta så blir det i det sammanhanget ett försjunkande meditativt i sig själv. Och därför talar man väldigt mycket om självförverkligande också i det här sammanhanget. Andlighet, när vi tänker på andlighet i våra kyrkor, då tänker vi kanske på meditation, stillhet för Gud. Vi tänker på sinnesrogudstjänster är ju också lite aktuellt. Kristen djup meditation finns också. Det här är den ena sidan. Och den andra sidan är att andlighet ser vi också i de karismatiska upplevelser som vi ofta kan uppleva och som många upplever. Och som tar sig både själsliga och kroppsliga uttryck. Andlighet. Det är intressant att se att det här med andlighet också har blivit aktuellt i forskarvärlden. Det finns många vetenskapsmän som ser tillvaron, också en andlig dimension i tillvaron. Människan är andlig. En utav historiens och världens främsta vetenskapsmän när det gäller insikten i människan var ju Viktor Frankl. Och han sa så här. Han var österrikare och professor i psykiatri. Han sa så här: detta andliga, den andliga personen är till och med det som överhuvudtaget är grunden till all helhet hos människan. Det räcker alltså inte med att vi talar om kroppsligt och själsligt. Det finns alltså en andlig sida. Och det är precis så här Bibeln beskriver människans ursprung. När Gud skapade människa tog han stoff från jorden och inblåste sin ande i detta stoff. Och så står det, och så blev det en levande själ. Och det är den sida av själslivet som vetter mot den andliga sidan. Och det är den här sidan i vårt liv som Gud anknyter till när han söker oss. Därför blir människan aldrig tillfredsställd med det materiella, med det jordiska, med det som hör kropp och inte ens själ till. Utan det finns en djup längtan efter någonting utöver detta. Finns ju inte ett folk utan religion till exempel. Alltså behovet av att tro, behovet av att be finns hos alla. Och det har vi, jag tror, att det är en rest utav Guds inblåsning i människan i tidernas början. Som vi kallar för människoanden. Människoanden, människans ande, det är det innersta du har. Det är det organ som du kan upptäcka en andlig värld och en andlig verklighet genom. Och det är det här Gud anknyter till när han söker människan. Och när vi tar emot Jesus, då flyttar den heliga, när vi verkligen tar emot Jesus, inte bara i en yttre bekännelse, utan verkligen tar emot honom i oss, då flyttar den heliga ande in i oss. Och då börjar våra inre ögon att öppnas. Och jag har hört många säga, nu ser jag det på ett helt nytt sätt. Nu ser jag bibelord som jag aldrig har tänkt på förut. Nu blir det här så verkligt för mig, det som jag trodde bara var sagor. Så är det. Att bli född på nytt, det är alltså att få våra ögon öppna. Vi börjar se, och som ett barn söker vi oss in i den nya verkligheten. Ändå är det inte lätt att hitta vägen i den här andliga tillvaron som vi lever i. Vi lever i en gråzon på det här området. Och det är det som är så väldigt svårt. Att hitta sig själv, att hitta sin livsväg. Att se vad livet verkligen handlar om. Att inte bara se utsidan, utan också insidan. Hos mig själv. Hos varann. I tillvaron. Ja, nu ska Britt och jag läsa texten. Vi ska hjälpas åt med det idag. Och vi ska hämta texten. Det här var alltså den första delen av predikan. Och nu kommer den andra delen. Och texten har jag tagit ur ett sammanhang som finns i kyrkoordningen också när det gäller bibeltexter. Det är inte för den här dagen, ska jag säga det. Så det kanske återkommer någon gång framöver här, och det är bara bra, för det här behöver ni påminna er om många, många, många gånger. Men nu ska vi läsa ut Matteus evangeliets 7:e kapitel. Ett sammanhang, i alla fall tror jag det första sammanhanget som Britt ska läsa här. Det har ni hört många gånger, och nu ska du läsa det, Britt.
Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid. Och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.
Så fortsätter Jesus att tala: akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen det. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?
Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem.
Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen, alltså det är säkert den yttersta dagen som han tänker på den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga till dem som det är: jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Det är Jesus som säger det, inte jag. Men det gäller här och nu, vår tid. Lägg inte det här bara till Jesu tid, det gäller just nu, det gäller idag. Jesus han liknar ju vår livsvandring med två vägar att välja på. Den smala vägen och den breda vägen. Den smala vägen som leder till livet, står det, och då tänker inte Jesus bara på himlen, utan han tänker på livet som börjar här, det nya livet, de nya ögon. Men han tänker naturligtvis också på fortsättningen, livet med stort L, som en dag ska bli den som vandrar den smala vägen. Den breda vägen leder till fördärvet. Det är många som talar om det idag, men Jesus han gjorde det. Och han var väldigt tydlig på den punkten. Och därför behöver vi andlig klarsyn, mina vänner. Du behöver det. Du behöver det och jag behöver det. Jag ber ofta om det, som jag sa. Ytterst finns det bara två vägar. Vägen till livet och vägen till fördärvet. Vi ska inte tro att det ordnar sig bra för oss alla om vi gör så gott vi kan. Det har Jesus aldrig sagt. Och varför skulle då Gud behöva ge det största av alla offer för att rädda oss till livet? Men trots allt vad Gud har gjort så är det ju märkligt att den stora massan av människor i den här tillvaron går på den breda vägen. Det är precis det Jesus säger. Och det är lika sant idag som det var på Jesu tid. Varför är det så? Jag tror att jag vet i alla fall ett svar på det. Och vi har det faktiskt i andra Korinthierbrevet, där Paulus skriver så här: denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. denna världens Gud. Ja, det är alldeles tydligt att Jesus menar den onde, djävulen. Det gjorde han ofta. Han har förblindat förståndet. Han har förblindat förståndet. Han har gjort att vi inte kan se med det inre ögonen, och därför måste vi bli födda på nytt för att börja se. Paulus, han är inne på det här också i andra Korintherbrevet, där skriver han: falska apostlar och ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar, Satan själv uppträder som ljusets ängel. Vi ska läsa den 15:e versen här i min text igen. Och där stod alltså så här: akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. De fanns alltså mitt i lärjungaskaran, och de finns mitt i kyrkan. De finns mitt i församlingen. Det gör de än idag. Det gäller för oss att ha andlig klar syn, mina vänner. De falska profeterna är många, och de är ännu fler idag än vad det var på Jesu tid. Och de finns mitt ibland oss. Till och med bland apostlarna. Arbetare som arbetar för Gud. Kristi apostlar. Som räknas som Kristi apostlar. Det kan vara intellektuellt skärpta människor. Det kan vara respektabla och omtyckta. Gunnar Samuelsson var en god vän till oss, till Britt och mig. Gunnar Samuelsson var pastor. Han gick upp i seminariet och var pastor i baptistsamfundet en period. Sedan kom han att tjäna en pingstförsamling, och det gjorde att vägen för honom i fortsättningen blev inom pingströrelsen. Han var mest känd för att han fastade ofta, 40 dagars fasta, 40 dygns fasta. Och vid ett tillfälle, det har kommit ut en bok om Gunnar Samuelsson, nämligen en vän till familjen som har skrivit en bok om Gunnar och hans, mycket intressant. Och där berättas det att Gunnar Samuelsson var med på Lapplandsveckan som pågår nu uppe i Lappland, där pingströrelsens folk samlades. Och Gunnar fick det året sitta med presidiet, blev Levi Petrus och det andra där framme. Och man hade kallat en stor och berömd talare ifrån Mellanöstern som var mycket inne då. Ja, jag vet också, jag har läst böcker av honom. Och när han kom in genom tältöppningen, då sa Gunnar Samuelsson: nu kommer den onde själv. Och det är klart att det här skapar förvirring ibland de som satt på sidet och runt om. Och men den här mannen, han predikade. Men en tid efter Lapplandsveckan, när det var slut, då ringde Levi Petrus till Gunnar Samuelsson och sa: det här är svårt att säga dig, men jag måste säga det. Du hade rätt. Du hade rätt när det gäller den här mannen. Det är viktigt att vi har profeter, förstår ni. Det är viktigt. Och det kan vara mycket berömda förkunnare. Och det här gör att vi verkligen behöver be Gud om andlig klarsyn. De här människorna som går på den breda vägen, de talar ofta goda ord om den. Men inom sig kan de bära alltså aggressioner och avund och självhävdelse och behovet av att synas och bekräftas. Och egot är väldigt stort hos de här människorna. Och sånt förgiftar alla predikningar. Och det förgiftar det profetiska budskap. Vi ska inte tro att de är så rena. Utan allt vad som går igenom mitt själsliv påverkar. Och därför behöver jag som förkunnar andlig klarsyn. Om jag tror att jag har bett om det inför den här predikan. De falska profeterna, de talar gärna om hur trångsynta och enkelspåriga de här människorna är som vandrar på den smala vägen. Det är ju så smalt. Och de som vandrar på den breda vägen, de är toleranta, de är kärleksfulla. Och det är ju underbart. Det är bara att följa med strömmen, förstår ni. Karl-Henrik Martling är en av kyrkans män, har varit under många år. Han säger så här till kommentar över den här texten. Det förvanskar Guds ord. Antingen genom att sätta lagen i kärlekens ställe eller tvärtom. Ni förstår att man kan tala lag så det blir så benhårt så att det slår sönder människor. Och man kan tala kärlek så att det inte blir någonting. Det blir bara en allmän snällhet där någonstans i vällan. Gäller det för oss att hålla vägen. Det finns så många fallgropar. Alf Henriksson brukar jag citera ibland. Jag ska göra det nu också. Historieprofessorn. Kanske den främsta vi har haft i vårt land egentligen. Han lyssnar tydligen på radions morgondakter ibland. Och han hade observerat det här. Och det är intressant. Om arvsynden hörde vi inte ett ljud. Gud är en hygglig och omtänksam Gud. Han vaktar vår sömn och vår vaka. Då bör vi vara snälla tillbaka. Det är ganska träffande egentligen. Är ni trötta nu? Men nu tycker jag vi ska ta en stund och be. Vi ska ta en stund, du ska ta en stund och be för dig själv. Be om andlig klarsyn. Kan vi inte ta en stund tyst bön? Behöver inte alls be högt. Nu talar du med Herren om det här. Och så ber du. Gud, ge mig andlig klarsyn. Leave us, O Jesus, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Lär oss att lyssna. Höra hans stämma, giv oss och ljud, öppna det ögon. så Herre, öppna de ögon, vi vill se Jesus, vi dröra honom, lär oss att lyssna, höra hans stämma, giv oss, o Herre, öppnade ögon. Nu ska jag läsa den 21:a versen. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga till dem, jag känner er inte. Det är verkligen viktigt att bekänna Jesus. Om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror, Gud har väckt honom från de döda, då blir du frälst. Det är så här kanalställe som man fick lära sig tidigt. Så det är viktigt att bekänna med sin mun, det är det verkligen. Det är kanske det som gör att du har så svårt att riktigt bli förlöst, att du inte ännu har vittnat med din mun. Men är inte hjärtat med, vet ni, då blir det en tom bekännelse. Det är viktigt för en församling att ha profeter. Alla har ni möjlighet att profetera, sig på oss. Har du läst det? Alla. Varför profeterar du inte? Alla har möjlighet att profetera. Har du bett om det någon gång? Tänk om du skulle börja be om det på allvar. Alla har möjlighet att profetera. Vi skulle behöva många profeter ibland oss. Men vi behöver andlig klarsyn. Det är inte Gud allt som glimmar. Det är inte det. Knutby är ju ett skrämmande exempel på det här. Tänk att Jesus till och med säger att det finns både profeter och helbrägdagörare som inte känner honom. Kan ni tänka er? Som har varit med och sett Guds under sina händer. Och Jesus säger, jag känner er inte. Är det inte oerhört allvarligt? På deras frukt ska ni känna igen dem, sa Jesus. Jesus tar bilden av ett gott träd som bär god frukt. Och då menar han inte i första hand det gärningar vi gör, det underverk vi gör, den framgång vi har i vårt arbete, utan den frukt som den helige ande verkar fram i våra liv, så vi blir mer och mer lika Jesus. Det är det han menar. Och frukten, det har jag läst många gånger för er, så det hoppas jag har fastnat ordentligt. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, ödmjukhet, vänlighet, trofasthet, självbehärskning. Åh, vilka underbara frukter. Och det är egentligen Jesus som beskriver. Och det står att ande vill ge oss det här. Det står det. Och då vill jag avsluta med att säga att andlig klarsyn fokuserar på Jesus. Jag känner er inte, säger han. De orden tycker jag avslöjar innersidan i kristen tro. Att känna Jesus, det är inte bara att känna till, inte bara att känna igen, utan känna i djupaste mening. Kristen tro handlar om att ha en kärleksrelation till Jesus. Och nu ska vi öppna våra sångböcker, men vi ska inte sjunga. Vi ska öppna våra sångböcker 646. 646. Och ibland, förstår ni, så fastnar det bättre om man läser. Och nu ska vi läsa, eller jag skulle vilja säga, känner du, så hoppas jag att du kan bekänna det här nu som vi läser. Det här är en av de starkaste sångerna, bekännelsesångerna vi har i vår sångbok. 646, jag älskar dig Jesus. Ska vi läsa det tillsammans? Jag älskar dig Jesus. Jag vet du är min. Och trots vad jag är i mig själv är jag din. Du frälst mig från döden och hjälper än nu. Och ingen har älskat som du. Ja, den här sången kan du ta lite som en bön som du kan återkomma till hemma gång på gång. Det räcker inte med munnens bekännelse, hur viktig den är. Hjärtat måste vara med. Det är inte vad vi gör för Jesus som är det viktiga, utan att vi älskar honom. Och älskar vi honom, då vill vi följa hans ord och gå hans väg och göra hans gärningar. Jesus sa, om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Andlig klarsyn växer fram i umgänget med Jesus och hans ord. Ju mera du umgås med Jesus och hans ord, läser Bibeln med fokus på Jesus, så kommer du att få mer och mer andlig klarsyn. Vi kommer fel när människotankar och traditioner förstyr oss. Vad Guds ord lär måste få vara vägledande. Och mina kära syskon, vi behöver bli bibelläsare igen. Behöver det. Jag sörjer över det. Vi läser allt möjligt annat, men har lite kunskap i Bibeln. Undra på att det går lite fel för oss ibland. Och så har vi en underbar hjälpare, vet ni, den heliga ande. Det står verkligen att han är hjälparen. Det är just det här han vill hjälpa oss med. Han förhärligar Jesus. Och då vill jag säga, andlig klarsyn växer fram under den helige andes ledning och inspiration. Anden ingjuter Jesu kärlek i vårt hjärta, så att vi mer och mer börjar se med hans ögon. Så att vi kommer närmare och närmare honom, känner att det blir rätt. Den heliga Birgitta, hon sa en del bra saker faktiskt. Hon sa så här också: vi förvandlas till det vi älskar. Hör du? Vi förvandlas till det vi älskar. Älskar du din hustru väldigt mycket, då kommer du bli mer och mer lik hennes. I varje fall är det så att vi kommer mer och mer överens. Vi gör det. Och det är precis likadant med kärleken till Jesus. Vi kommer mer och mer att bli lika honom. Viktigt. Det är så här kristet liv växer fram. Jag fick ett ord här i fredags som jag har väl läst den naturligtvis, men du vet att man läser ord och så tappar man bort det, och särskilt i min ålder, då tappar man bort mycket. Och då är det härligt att vi har en hjälpare som kan påminna oss om det. Och jag fick ett ord ifrån Jesaja 30:21. Där står det att när vi frestas att gå åt höger eller vänster. Vi vet, vi har höger och vänster också i kristna led. Vi har höger och vänster. Så när vi frestas att gå antingen åt höger eller åt vänster, då finns det en som går och viskar: här är vägen, följ den. Tyckte det var ett underbart ord. Det var ett ord till mig. Sven Gunnar, här är vägen, följ den. Vi vill gärna sätta in varandra i fack, vet du. Och säga han är lite vänster, och hon är lite höger, hon. Och det är likadant i det kristna led. Vi vill gärna sätta, han är karismatiker och hon är så stel, och hon är mer kyrklig. Och ni vet hur vi sätter in varandra i fack. Nu ska vi be att Gud verkligen hjälper oss. Ja, idag viskar han in i ditt hjärta: här är vägen, följ den. Hör du? Här är vägen, följ den. Ja, men hur ska jag veta vägen då, säger du? Jesus sa: jag är vägen. Jag är vägen. Jag är vägen. Han är vägen. Och när vi har fokus på honom, vet ni, då kommer vi rätt, vi gör det. Att gå med honom, att gå på den smala vägen, alltså att umgås med Jesus. Och Jesus sa: jag är sanningen. En sanning som gör mig fri, fastän jag är bunden med honom. Så konstigt är det. Vi är mer och mer fria. Sanningen, inte en sanning bland många andra, utan sanningen i bestämd form. Och han sa: jag är livet. Jag är livet. Livet som börjar här och växer i klarhet och slutar i himlen. Tack och lov. Amen.